dig och lämna honom. Om det så tar 1000 gånger, ska jag hjälpa dig och lämna honom.
Du lyssnar på Tyresöradion 91,4. Det här är berättelser från kvinnojouren. En podcast av Tyresö kvinno- och tjejjour. Jag som pratar heter Ida Rasmusson och jag arbetar som verksamhetsansvarig på jouren. I det här avsnittet ska jag prata om våld i ungas nära relationer. Och jag kommer att gå in på vad det är för någonting, hur det kan se ut och varför det är så viktigt att vi vuxna förstår, ser och agerar. Jag kommer fokusera på ungas utsatthet på nätet och därmed blir fokus då på digitalt våld. Och det kan man kort och gott förklara som våld som sker med hjälp av digitala verktyg. Jag kommer också att prata om grooming, sugar dating och vad man som vuxen kan göra för att förebygga och stötta. Och avslutningsvis kommer jag ge lite olika exempel på vad man som ung, men också som vuxen, kan vända sig om man behöver hjälp och stöd. Men vad är då våld i ungas relationer? Våld i ungas relationer är ett väldigt stort och allvarligt samhällsproblem. Statistik visar att var femte ung person har blivit utsatt för någon typ av brott i sin relation. Och vi ser även att var fjärde ung tjej har blivit utsatt av något typ av brott i sin relation. Samtidigt så visar det att 84% av alla föräldrar har väldigt lite eller ingen kunskap alls om vad våld i ungas relationer faktiskt är. Våld i ungas relationer sker egentligen i vilken relation som helst. Det spelar alltså ingen roll om man är gay, straight, queer, utan våldet kan fortfarande förekomma. Men det allra vanligaste är att man pratar om killars våld mot tjejer. Och man brukar faktiskt säga att mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Och det är ju därför det är extra viktigt att framförallt vi som vuxna har kunskap om det, så vi kan förebygga det, ta ansvar och sätta stopp. Jag tror att många, oavsett om du är ung eller vuxen, kanske har en ganska snäv bild om vad våld är överhuvudtaget. Jag vet att vi har varit inne på detta i tidigare avsnitt. Men vanligtvis när man tänker på våld så tänker man kanske det fysiska våldet, alltså att man blivit slagen, sparkad, knuffad eller örfilad. Och att en person har tagit skada genom att man ser ett blåmärke eller att man blöder eller har ett riv eller bitmärke. Men i själva verket är ju våld så mycket större. Det kan ju handla om psykiskt våld, sexuellt, digitalt, även om ekonomiskt, materiellt och funktionshinderrelaterat våld. Och det är därför det är viktigt att vi breddar bilden om vad våld faktiskt är, så vi kan förebygga det. Som jag sa så brukar man säga att mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Och med det sagt så är våld i ungas relationer exakt lika grovt och allvarligt som våld i en vuxen relation. Men det finns vissa skillnader och de skillnaderna finns oftast i omständigheterna och kontexten. Exempelvis så är en tydlig sån skillnad att det för den unga kan handla om den första relationen och den första kärleken. Och det kan ju betyda att man inte har så mycket erfarenhet sedan tidigare och därför inte har något att jämföra med. Därför kan det vara svårt att veta vad som är en schysst relation och vad som är okej och inte okej. Och det kan ju leda till att man normaliserar destruktiva mönster. För att man tror att det är så här en relation ska se ut. Ett exempel här som jag tycker är väldigt viktigt att ta upp, som jag brukar ta upp när jag är ute och föreläser om våld i ungas relationer, det är exemplet strypsex. Och det är något som har blivit väldigt omtalat på sistone i media. Enkelt förklarat, precis som ordet säger, så är det att man blir strypt under sex. Och vanligast är då att killen stryper tjejen. Och när jag är inne och googlar på strypsex så ser jag att de topp tre ställda frågorna är: vad händer i kroppen vid strypsex? Är strypsex olagligt? Och är strypsex normalt? Och det är just därför jag tycker det är så otroligt viktigt att prata om strypsex. Och framförallt då när det kommer till våld i ungas relationer och att det är kanske första relationen. För har man inte någonting att jämföra med och det här händer en under ett samlag, så kanske man går till sin kompis och säger att du, det här hände, han ströp mig när vi hade sex. Och så svarar hon, ja, men det gör min pojkvän också. Ja, men okej, då är det ju normalt. Och det är därför det är så viktigt att prata om, för att strypsex borde inte vara normalt. Om jag fortsätter här i Google, den fjärde frågan är strypsex farligt? Och ja, det är farligt. Och det är just därför jag tycker det är så otroligt viktigt att prata om strypsex och berätta att det är inte någonting som borde vara normalt. Det är någonting som faktiskt kan leda till skador och till och med död. Och när vi ändå är inne på strypsex så kommer detta till en annan aspekt som är viktig att ha i åtanke när man pratar om våld i ungas relationer. Och det är ju porrens påverkan. För många ungas första kontakt med sex sker ju faktiskt via porren. Och det är ju där våld, dominans och kvinnoförnedring är som vanligast. Och det påverkar ju ungas bild om vad som är normalt under sex och vad som man borde göra och inte. Och det kan ju leda till att tjejer känner att de måste ställa upp på vissa saker som de faktiskt inte vill. Och att killar kanske tror att dominans och hårda tag är någonting som borde förekomma när man har sex. Forskning visar att 88% av de mest populära porrscenerna innehåller fysiskt våld. Alltså då slag, stryptag, handlingar som gör att kvinnan kanske kvävs eller börjar kräkas. Och nästan hälften av alla porrscener innehåller verbal aggression. Till exempel nedvärderande och förnedrande ord som slampa och slina. Utöver den första kärleken och porren så är det även två andra aspekter som jag tycker är viktiga att ha i åtanke när vi pratar om våld i ungas relationer. Den ena är att våldet oftast sker där vuxna är närvarande. Och de två absolut vanligaste platserna är i föräldrahemmet och i skolan. Och just det ger ju vuxna en annan skyldighet och ett annat ansvar att faktiskt se och agera på vad det är som händer. Och den sista aspekten jag vill ta upp här är att för vissa unga så finns det erfarenheter av våld redan från barndomen. Att ha vuxit upp i ett hem där våld förekommer påverkar ju kanske sen hur man ser på kärlek, gränser och trygghet. Våldet kan kännas normalt eller så kan en relation bli en flykt från ett otryggt hem, även om relationen i sig också är destruktiv. Och utan stöd så finns risken att man själv väljer att upprepa det våld man har sett. Så våld i ungas relationer är alltså minst lika allvarligt som våld i vuxnas relationer. Det kan vara lika grovt och det kan lämna exakt lika djupa spår. Och som jag nämnde tidigare så tänker jag att i dagens avsnitt kommer jag framförallt att prata om ungas utsatthet på nätet. Men jag vill ändå gå igenom de vanligaste våldsformerna lite snabbt. Vi har varit inne på fysiskt våld och kortfattat så är det när någon gör ont mot ens kropp som kan ge märken eller skador men även något som ger obehag. Och då exempelvis att man tar hårt i en, drar i håret, puttar, tar stryptag eller slår och att man kan se det som jag sa innan med blotta ögat att någon blöder eller har fått ett blåmärke. Och utöver fysiskt våld så är ju faktiskt den allra vanligaste våldsformen psykiskt våld. Och det kan man förklara kortfattat med kontroll, svartsjuka, hot eller att man blir nedvärderad. Till exempel sårande ord som påverkar synen på sig själv. Att förövaren kanske förnekar eller vrider saker så att man ska tro att det är ens eget fel. En tredje våldsform är sexuellt våld. Det kan kortfattat förklaras som någon som gör något sexuellt med en som man inte vill. Det kan vara olika former av sex och beröring och det kan ske vid fysiska möten men också över nätet. Och det är jätteviktigt att ha i åtanke när man pratar om våld i ungas relationer. Just för att det digitala våldet är så förekommande med tanke på samhällets digitalisering. Och det får mig då komma in på våldsformen digitalt våld. Det kan man förklara som en förlängning av det psykiska våldet och då även en konsekvens av samhällets digitalisering som jag precis nämnde. Idag så har i princip alla en typ av smartphone och våra liv sker till stor del online och det är därför mycket av våldet har flyttats dit. Och ett exempel på digitalt våld kan vara när en person, då kanske en pojkvän eller en flickvän, tar sig rätten att kontrollera din telefon och därmed kontrollera dig. Exempelvis så kan det vara att din pojkvän vill se exakt vem du har ringt eller smsat. Den har stenkoll på vem du följer på dina sociala medier. Och en app som väldigt många, framförallt unga, har idag är Snapchat. Och det är en app där man kan skicka bilder och chatta med varandra. Men i Snapchat så kan man också ha någonting som heter Snapkartan. Alltså alla ens vänner man har på Snapchat kan man se på en karta. Och när man pratar om den här Snapkartan så kan man själv välja om man vill ha på sina platstjänster så att alla kan se vart man är. Men då ett exempel på det här digitala våldet kopplat till Snapchat kan vara att ens partner faktiskt tvingar en att ta på sina platstjänster så att han eller hon alltid ska se vart du är. Och jag vet att många kanske argumenterar för att ja, men det är väl bara gulligt att personen bryr sig. Han vill bara kanske se till att jag kommer hem säkert. Absolut, det kan vara gulligt. Men när det går till den gränsen att personen vill att du ska på dina platstjänster hela tiden för att den bara egentligen ska kontrollera vart du är, vem du är med, varför har du lämnat hemmet, varför är du där nu, du sa att du skulle vara där. Då blir det ju en form av kontroll. Och det är ett sätt att utöva makt. Och det sker tyst via en skärm. Därav kanske det sker då, som jag nämnde innan, i föräldrahemmet eller i skolan. Och det är en typ av våld som vi måste uppmärksamma. Men digitalt våld kan också vara lite mer subtilt. Det kan vara att du känner att du måste svara direkt när du får ett sms. Det kan även vara att din partner vill ha lösenordet till alla dina sociala kanaler. Och när vi pratar om digitalt våld behöver vi därför också komma in på grooming. Och det är ett annat sätt som unga kan bli utsatta på nätet. Grooming innebär att en vuxen person tar kontakt med ett barn under 15 år i sexuellt syfte, antingen fysiskt eller online. Det kan börja på någon spelsida eller i sociala medier och den här kontakten kanske till en början kan vara väldigt rolig och spännande. Och förövaren lägger oftast en väldigt lång tid på att bygga upp en relation för att få barnet att lita på den. Den vuxna personen försöker alltså bygga ett förtroende för att senare längre fram be om bilder, information eller en träff. Och när den här tilliten har byggts upp så kan det bli lättare för den som blir utsatt att göra sakerna som förövaren ber om. Vilket gör att man senare kan känna sig väldigt medskyldig till vad som har hänt. Men det kan också ske utan att den unga faktiskt förstår att det är någonting som är fel. Förövaren kan säga att det här är vår hemlighet eller att alla gör så här. Vilket gör att en normalisering sker. Men det handlar ju faktiskt om en typ av manipulation och maktutövande. Grooming är alltid olagligt och den som har blivit utsatt för grooming är ett brottsoffer och har inte gjort någonting fel. För att ge ett tydligare exempel av grooming så kommer jag nu spela upp ett klipp som heter Saker du aldrig vågat fråga någon som har blivit groomad, som är UR:s plattform Tänk till som har gjort. Och det är en kanal som ger unga en röst och tar upp svåra ämnen på ett ärligt och respektfullt sätt. Och de som medverkar i det här klippet talar utifrån sina egna perspektiv och representerar inte alla med liknande erfarenheter. Men jag tycker att de ger ett väldigt bra svar bara för att man ska få en hum och ett bra exempel på hur grooming kan se ut.
Hur fick ni kontakt med den som groomade?
Jag var 11 när jag fick min första kontakt med min groomer. Och sen så pågick det tills jag fyllde 13. Och sen så kom det tillbaka igen när jag var 14. Och slutade när jag var lite innan 15. Och det var att jag började skriva med en person liksom. Och sen blev det att han skrev till mig att jag skulle kontakt med hans vänner. Och så gick det så, tills det var liksom en grupp av människor som ja, senare groomade mig.
Jag var, hade ganska nyss fyllt 13 när jag fick kontakt med den här killen. Och när jag var 14, då så vet det var det sista gången jag hade kontakt med honom. Men det var ungefär år, lite mer kanske. Jag hade en kompis som hade fått en kille på Snapchat som vi visste inte riktigt hur gammal var, vi visste att han var lite äldre. Och så sa hon att adda honom liksom, för att han hade dyra bilar, han var rik och han var intressant. Så ja, jag adda honom.
Om du är intresserad av att se hela klippet så kan du gå in på Tänk Tills YouTube-kanal. Och klippet hette som nämnt Saker du aldrig vågat fråga någon som har blivit groomad. Och Tänk Till är som sagt ett program från UR där unga delar med sig av sina egna berättelser. Om till exempel våld, gränser, porr och relationer. En annan form av digital utsatthet som har blivit allt vanligare på den senaste tiden är sugardating. Och sugardating marknadsförs ofta som någonting lyxigt eller romantiskt eller spännande där en äldre person, oftast en man men också äldre kvinnor, så kallade sugar daddy eller sugar mom, är villiga att betala för att umgås med en yngre person och de kallar sig sugar babe eller sugar boy i utbyte mot pengar eller gåvor. Och det kan vara gåvor som väskor, kläder, drinkar, resor eller restaurangbesök. Och förväntningarna på den yngre personen kan bli större och gå över till att den till slut gör saker mot sin vilja i utbyte mot de här gåvorna. Och då byter man ofta sex. Sugardating är någonting som har romantiserats och glamoriserats, framförallt genom dejtingsidor där de förklarar denna typ av dejting som personer som är redo för romantik eller en långtidspartner eller en lättsammare affär. Men i själva verket är detta en början på prostitution. I och med att sugardating marknadsförs som något oskyldigt så har det kommit att bli en väldigt vanlig arena för ungas prostitutionsdebut. Då gåvor och utbyte mot sexuella relationer är sexköp och det är också olagligt. Här vill jag faktiskt tipsa om en dokumentär på SVT Play som heter Köp mina trosor. Nu var det ett tag sedan jag såg den sist så jag vet inte om den finns kvar. Men om du får möjlighet att se den så handlar den om en journalist som är intresserad av hela sugardating-fenomenet och vill ta reda på hur enkelt det faktiskt är att komma in i den här världen. Så att hon tillsammans med en väninna börjar ladda ner de här apparna och möta då framförallt sugardaddy som är ute efter en sugarbabe. Och det jag tyckte var så anmärkningsbart med den här serien och något som verkligen fångade mig, det var att de här tjejerna som gör det här experimentet, de är i 30-årsåldern eller liknande. Och de utser sig från att vara i samma ålder som de är i verkligheten på de här apparna. Men en av tjejerna är lite intresserad för att se hur många som hör av sig till henne om hon sänker åldern. Och då sänker hon åldern till att hon skulle vara ungefär gymnasieålder. Och då börjar massa meddelande rulla in från olika män. Och det verkligen fångade mig och det är därför jag tycker det är så viktigt att prata om och varför jag gör det här poddavsnittet och även är ute och föreläser om våld i ungas relationer och ungas utsatthet på nätet. För att unga är i en annan typ av riskzon jämfört med äldre, framförallt när det kommer till sugardating och den här typen av utsatthet. Våld i ungas nära relationer går att förebygga, men vi är inte där riktigt än. Därför är det så himla viktigt att alla vuxna, eller alla överhuvudtaget egentligen, förstår att detta är någonting som finns nära. Det kan handla om ditt barn eller din elev eller någon annan som du har i din närhet. Och för att förebygga detta måste vi förstå hur våldet ser ut och därav våga agera. Men nästa fråga blir ju då, vad kan vi vuxna göra? Hur ser man varningssignaler och hur bemöter man någon som är eller som har blivit utsatt? Varningssignaler kan vara både synliga och osynliga. Det kan handla om det här fysiska som jag varit inne på, att det finns blåmärken eller några andra synliga skador. Men det kan också vara att en unga plötsligt ändrar sin klädstil eller går upp och ner i vikt. Men ofta syns det faktiskt inte alls och därför är det väldigt viktigt att vara uppmärksam på vissa förändringar. Några sociala tecken man kan ha koll på är att en unga kanske har mindre kontakt med sina vänner helt plötsligt och börjar ställa in planer och skolnärvaron börjar sjunka. Beteendeförändringar som man kan ha koll på är att en unga kanske har väldigt svårt att släppa mobilen, något utöver det vanliga i att man bara vill ha kontakt med sina vänner, utan man känner av den här stressen och oron från en unga när den lägger ifrån sin telefon. Det kan även handla om att man är väldigt rädd för att göra sin partner arg eller att en unga själv börjar bli mer utåtagerande. Och som vuxen behöver man inte alltid ha alla svar, men det är viktigt att våga fråga, hur mår du i din relation? Känns det okej för dig att säga nej? Är det någonting du vill prata om? Det är viktigt att lyssna noga och bekräfta den ungas känslor. Förminska inte, även om den unga personen kanske själv gör det. Visa att du verkligen tar dem på allvar och att du är kvar oavsett vad den unga väljer att göra. För att det är väldigt vanligt att man som utomstående tänker, men varför gör man inte bara slut? Men som vi har varit inne på tidigare så är våldet någonting som normaliseras och det blir en del av ens vardag. Alltså är det inte så lätt att bara lämna för att man kanske inte själv förstår vad man har blivit utsatt för. Därför vill jag också att man tar med sig att bara för att man börjar fråga om det så betyder det inte att man kanske får ett svar direkt. Utan det kan vara så att den unga blir defensiv och tar avstånd, men ge inte upp. För det kan vara så att bollen faktiskt har kommit i rullning. Det kanske inte är schysst att bli behandlad så som jag har blivit behandlad. Och något som också är viktigt att ha med sig är ju att det fortfarande kan finnas kärlekskänslor inblandade. Vilket gör det såklart extra känsligt och jobbigt när man måste berätta att den man tycker om så himla mycket har gjort en ont. Om du som lyssnar känner igen dig i någonting jag har pratat om idag eller är kanske orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Här är några organisationer man kan höra av sig till. BRIS, Barnens rätt i samhället, och det är en stödlinje för barn och unga upp till 18 år som har öppet dygnet runt för att prata om egentligen vad som helst, från stort till smått. Tjejzonen erbjuder stödsamtal, en trygg vuxen att chatta eller prata med för tjejer mellan 10 och 25 år. Stora syster, en stödorganisation för den som blivit utsatt för sexuellt våld, oavsett kön, och man kan få hjälp och stöd via samtal, chatt eller stödgrupper. Du har ungdomsmottagningen, som du både kan höra av dig till online eller leta upp i din kommun. Ungarelationer.se ger en anonym och gratis rådgivning för unga upp till 20 år som är utsatta för våld i en relation eller oroar sig för någon annan. Maskrosbarn, en organisation som finns till för barn och unga som har föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. Och sist men inte minst, organisationen ECPAT. En barnrättsorganisation som jobbar för att barn och unga inte ska utsättas för sexuella övergrepp eller andra sexuella kränkningar. Och jag vill verkligen slå ett slag för ECPATs hotline, där man kan lämna tips om man har sett eller fått kännedom om sexuell exploatering eller övergrepp på barn på nätet. Då kan man länka till det här klippet så att de sedan kan jobba för att ta bort det. Vill du komma i kontakt med oss så kan man antingen mejla oss på info@tyresokvinnojour.se eller så kan man ringa till vårt journummer 08 742 23 33. Man kan gå in på vår hemsida tyresokvinnojour.se och där kan man fylla i formulär om man skulle vilja komma på samtal. Det är helt kostnadsfritt och det går bra att vara anonym. Och med detta så vill jag tacka för att du har lyssnat och säga att du är inte ensam och du har rätt att må bra. Det finns alltid stöd att få, oavsett om du är ung eller vuxen. Och tillsammans så kan vi förebygga våldet. Du har lyssnat på Berättelser från kvinnojouren, ett program på Tyresö Radio 91,4. Tack för att du har lyssnat.
Om det så tar tusen gånger, ska jag hjälpa dig att lämna honom.